En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Jaha, mina vänner, vi är äntligen tillbaka efter ytterligare ett landslagsuppehåll, Sportbladets Premier League-podd, och äntligen tillbaka är också Makoto Asahara tillbaka från moderskeppet i öst, rakt in i handlingarna här. Vi hade ett, vad kallar vi egentligen? Det är ju ett derby mellan Liverpool och Manchester United. Det är ju kanske det tyngsta mötet vi har i den engelska
klassikermöte.
Ett klassikermöte.
Jag tänkte precis säga det, att det kommer nog ta lite tid för mig att akklimatisera mig igen till det Premier League-podd och vardag. Så det kommer vara ungefär som Alexander Isak med lite startsträcka här. Jag kan förvarna för dig ifall det kommer några riktigt udda takes här under det kommande timmen.
Ja, Frida, vi gick väl in till den här matchen med ändå en del frågetecken som vi inte riktigt hade fått besvarade. Manchester United, vart har vi dem? Hur skulle de se ut? Vi vet ju att Manchester United under Amorim har varit bra, just den här typen, just bortamatcher. Man slog Manchester City förra året, man slog Arsenal, man var ju nära att vinna på Anfield förra säsongen. Amorim är ju obesegrad på Anfield, bara en sån sak. Och det var väl ett Manchester United med ändå hyfsat självförtroende som klev ut i den här matchen. Det känns ju liksom ändå inte orättvist att de vinner, trots att hemmalaget radade upp en del målchanser i andra halvlek.
Nej, det går inte att ifrågasätta deras attityd. Nej. Och inställning. Och Ruben Amorim hade ju valt att mönstra då en lite mer rörlig frontlinje med Mount, Cunha och Mbeumo. Och jag tyckte verkligen att han prickade rätt i det, istället för att då gå med Chesco som är ju en helt annan typ av spelare, som alltså är av en striker, så att då får man ju lite andra egenskaper på planen. Men jag tyckte att samtliga de tre spelarna gör det riktigt bra, inte minst då Mbeumo vid själva målet, att han då är så snabbt uppe efter att ha kolliderat där med McAllister och Van Dijk som råkade armbåga honom i skallen och han blir liggandes, men Mbeumo bara fortsätter sin löpning och sen så får de in det här målet. Så att drömstart, absolut. Mm. Och sen så kan ju Man United på något vis spela på det här också. Att, ja, alltså de behöver inte ta initiativ egentligen, för att helt plötsligt är det Liverpool som har all press på sina axlar. Jag tror att rent psykologiskt måste det ha varit jobbigt för Liverpool också, med tanke på att de då redan hade förlorat en massa matcher i sträck och alla vet att laget inte riktigt klickar, att man ser tomrummet efter Trent Alexander-Arnold på högerkanten och så vidare, att Isak inte har kommit igång, att Salah inte har kommit igång. Det är ju så mycket som inte riktigt har fungerat i Liverpool, så att jag tror väl att Man United säkert fick väldigt mycket självförtroende av just det, och att det var anledningen då till att de kämpade, slet, de låg kompakt i sin formation, tyckte att Ahmad också gjorde en bra match, särskilt i första halvleken så hade han verkligen koll på det defensiva arbetet framförallt, så att ja, de tog det ju hela vägen in. Och sen är det inte särskilt överraskande att det är just Harry Maguire som tornar upp sig i straffområdet.
Alltså det är briljant inspel av Bruno att bara dra den på direkt volley i den andra bollen rakt in i boxen. Sen är det oerhört starkt av United, tycker jag, att i det här läget när de ändå har hållt stånd så pass länge, släpper till den där kvitteringen. Man tänker, ajaj, nu kan det ju rinna tillbaka och komma ett andra mål för Liverpool här också. Men att då resa sig, skapa det där läget, få in den, det är oerhört starkt av dem. Och det där är ju en seger som betyder jättemycket för dem. Sen har ju Amorim en poäng i att vi får vänta tills nästa match och se till att de kanske...
Ja, de har ju gjort det här förr. Ja, de har ju vunnit stora matcher och sen så har de gått och förlorat mot Brentford i nästa omgång.
Mm. De förlorar ju för sig
alltid. De har redan förlorat på bortaplan mot Brentford den här säsongen, men absolut, det gäller ju för dem att verkligen bygga vidare på det här nu. Men sen samtidigt, när man tittar på en sån som Arne Slott, den här säsongen har ju inte riktigt fått till sina startelvor. Alltså, han lyckas ju genom att göra byten ofta få till en sorts forcering i andra halvleken. Men det är oroväckande för hans del att de inte riktigt prickar rätt ändå fullt ut. Och dessutom då att försvaret känns väldigt blottat och har gjort hela säsongen. Och nu börjar de ju straffas för det här också.
Jag tycker, nu vet jag inte om det hade gjort någon skillnad, men jag tycker att det här är en sån match där Florian Wirtz ska starta. Inte för att han har rosat marknaden hittills, men om du har lagt de pengarna på den spelaren och har därför liksom hoppet på honom, då är det en sån här match det skulle kunna lossnat för. Att han gör ganska mycket bra när han kommer in i, gör en hockeyassist i målet bland annat och sånt. Och sen, men jag vet inte om det hade gjort någon skillnad, men personligen så kände jag väl att man inte var helt överens med elva när man såg den, så att säga.
Problemet är ju också att Liverpool hade ju behövt någon som prickade målet,
ja, på primärt.
Men alltså, antalet lägen de skapar, Cody Gakpo som träffar ribbvirket 3 gånger, Alexander Isak som har den situationen en mot en med Lammen som gör det bra i det fallet, okay. Men jag tror att en Isak i form hade definitivt satt sitt läge där, så att de tog ju inte riktigt tillvara på sina chanser heller.
Mohamed Salah. Det får man inte förglömma. Mohamed Salah har ju 2 jättelägen. Han har en möjlighet att dra på volley med vänstern i liksom ett dröm. Ja, men precis den kvadratmetern i straffområdet där vi har sett honom göra mängder av mål, inte minst mot Manchester United. Han missar bollen i stort sett helt. Han har ett till läge där han blir liksom sagt färdig, slutar med att han drar bollen 1,5 meter utanför stolpen. Det här är ju, jag skulle säga att den största skillnaden från förra säsongen när Salah gjorde mål på precis allting är att Liverpool saknar en matchvinnare just nu på planen. Man har ingen matchvinnare som startar. Mohamed Salah har varit den spelaren. Det har funnits perioder där Luis Diaz var den matchvinnaren. Vi har haft perioder de senaste säsongerna där Diogo Jota var den matchvinnaren som man hade, som gjorde de där, såg till att det blev de där målen, tog vara på chanserna som dök upp. Kodjo Gakpo skapar en hel del. Han har ju som sagt 3 bollar i virket och gör målet. Han är inte riktigt matchvinnartypen. Han är en procentspelare på något sätt som skapar en hel del. Ganska ensidig i sin fotboll. Han vill vinkla in och han vill komma till skott eller ett inlägg.
Den som varit är väl Hugo Ekitike i början av säsongen.
Ekitike var ju definitivt en matchvinnarspelare, men han börjar ju också på bänken nu eftersom Alexander Isak måste varvas igång, och Alexander Isak har ju såklart matchvinnarkvaliteter. Han är ju värvad för att vara matchvinnare framöver för de närmsta säsongerna. Han är ju inte det just nu. Han är ju långt ifrån det. Så att det här är en match som absolut Liverpool inte gör tillräckligt bra, men som man vinner om man har en matchvinnare på planen, och just nu finns det ingen sån i den här startelvan. Alltså Chiesa.
No.
Alltså i nästa match, nu kommer inte det hända, men om man får reagera lite känslomässigt som Liverpool supporter, så vill jag se Chiesa från start till höger i anfallet och Mohamed Salah sitta och vända på bänken och fundera på vad det är som inte stämmer just nu.
Ja, för att alltså, om man tittar på förra säsongen så hade de ju ett flyt också på ett sätt som, och jag säger inte att det handlade om tur egentligen, men de kom ju in i ett sånt här mentalt flyt, ja, där de säkert kände sig väldigt, väldigt starka. Även om de låg under mot slutet av en match så visste de om att ja, men vi kan vända på det här. Det är väl framför där, allt det man känner att nu har de ju inte riktigt det. Eller alltså, de kan ju omöjligt ha det efter att ha förlorat så här pass många matcher i rad. Men det har inte hänt sen Brendan Rodgers stod längs sidlinjen. Liksom. Så att det var ju ett bra tag sedan, och jag tror att rent psykologiskt kommer att bli tufft för dem att komma på banan igen, eller att det är upp till Arne Slott ju att få dem att tro på det här igen och verkligen hitta relationerna på planen. För att ja, det vi ser just nu, det är ju ett lag som inte riktigt är ett lag, och de behöver säkert rätt så länge på sig att verkligen, ja, men verkligen som sagt hitta relationerna, klicka tillsammans. Men det är ju problematiskt att göra detta mitt under en säsong när man exempelvis har ett lag som Arsenal som ju verkligen har hittat momentum helt plötsligt.
Ja.
Eintracht borta, va, i veckan. Det är inte helt lätt utifrån det här läget heller, och med lite press på sig i Champions League ändå efter inledande förlust. Så.
Ja. Ekitikes återkomst.
Ja, det också. Nej, men det blir väldigt intressant att se hur Arne Slott formerar lagen här framöver. Och han är ju i en ny situation som Liverpool-tränare. Och det är lite upp till bevis också om se om man kan hantera det även när det är motvind. För att hittills fram sen han tog över så har han ju haft väldigt mycket medvind, om vi säger så.
Ja, precis. Nej, men det här är ju den stora utmaningen för honom. Och det här är ju det stora testet. Det här är det vi inte har Det är det här vi inte vet om. Vi vet att Arne Slott kan ställa upp ett taktiskt liksom, smart anfallsinriktat fotbollslag. Det har vi sett och det vet vi. Men hur hanterar han en mental kris? Det vet vi ju inte. Det är ju det som blir intressant att följa. Och för Manchester Uniteds del, om man ska säga något mer om dem, så dels så får de ju det här första målet med sig, men det är ju också liksom just laguppställningen som Amorim har valt är ju också, det blir ju den perfekta för den situationen, att man har Cunha som jag tycker var fantastiskt bra, som är så skicklig på att behålla bollen på offensiv planhalva, en Mbeumo som är så duktig i djupled, Mason Mount med sin liksom smartness, det blev en helt korrekt laguttagning från Amorim, som jag tycker ändå går från klarhet till klarhet här. Det känns som att spelarna också börjar fatta lite vad det är de ska göra på planen. Sen tycker jag de släpper till för mycket målchanser i den här matchen, för att jag tror att Amorim ska vara helt nöjd. Samtidigt, det är ju Liverpool borta. Det är ju liksom mardrömsmatchen för Manchester United sett över de senaste 10 åren.
Det ligger nog på Liverpools skicklighet också, att det kommer till målchanser, skulle jag vilja säga. Jag tycker det här är en klockren insats från United överlag, även om det släpps till chanser.
Jag har fortfarande mina reservationer kring Amorim, för att som sagt, det här blir ju en typ av matchbild och jag är inte säker på att han kan hantera andra typer av matchbilder, och just det här med strukturen i försvaret och sådär. Det är inte alltid den har sett tipptopp ut. Och, så jag känner liksom att jag vill ge det ett par veckor nu för att se om det här, den här trenden håller i sig för Man Uniteds del. Men jag håller absolut med om att jag tror också att en av de mest positiva aspekterna av Man United just nu är ju att deras nyförvärv faktiskt levererar. Och det var ett tag sedan Man United värvade in spelare som faktiskt kunde göra avtryck omedelbart. Tycker faktiskt även att Lammen känns rätt trygg mellan stolparna. Och den tryggheten behöver de verkligen, för att så har det ju inte riktigt sett ut de senaste säsongerna.
Det var ju en situation man satte hjärtat i halsgropen när han misstajmar sitt upphopp där med den här bollen framför. Och man tänkte bara, tänk om han hade tappat den. Vad jobbigt allt hade blivit. Men han skötte sig galant, och nu borde han ju vara självskriven och bara vara där.
Ja, det är klart.
Framöver, det är ju inget snack om den saken.
Också finns någonting i att han kommer från en lägre nivå. Han har inte den pressen på sig som spelare som har kommit från andra storklubbar, som har kommit jag vet inte, han kommer inte för så mycket pengar. Det är någonting som är lite liksom, känns lite annorlunda med just den här värvningen jämfört med hur det har varit tidigare med många av de här flopparna som Manchester United har köpt. Och det har varit ett överpris, det har varit för mycket förväntningar, det har varit för stor press. Det känns inte riktigt så för Sender Lammens.
Men bara lägga till också att gamle Casemiro ändå skötte sig bra i matchen. Det var ju ändå uppseendeväckande att han fick starta. Och sen drar han ju på sig ett gult kort där. Då vågar man ta kvar honom på planen. Men jag tyckte fram tills dess faktiskt att han gjorde ett fullgott jobb.
Ja, verkligen. Är du bekymrad över Isak, Frida? Över hans form? Hans brist på form?
Ja, lite. Som sagt, den där möjligheten som han faktiskt får. Det är en jättefin framspelning för övrigt från Konaté. Och det är ju ett sånt läge där vi har sett Isak vara perfektionen själv men tidigare. Men att just det självförtroendet finns ju inte riktigt där just nu. Att han bara sätter den bollen. Och det är ju såklart, eller det har att göra med att han inte riktigt fick en försäsong och så vidare. Så att jag tror att det är ett ganska jobbigt läge för honom just nu. Men sen så tvivlar jag ju inte på vad han faktiskt kan. Det är ju bara det att han måste släppa, alltså den där låsningen. Han måste komma in i ett stim, och när han väl kommer göra det så kommer vi säkert se hans kvaliteter betydligt mer. Men nu kanske det blir så också att man så väldigt, väldigt gärna vill ha det där första ligamålet. Att det blir en låsning i skallen på honom. Vi kommer ju prata om en annan anfallare vars låsning absolut inte existerar, Erling Haaland, som bara liksom öser in mål. Där är ju inte Isak just nu, det kan vi konstatera.
Nej, men det är som du säger, han behöver det första målet, och sen är ju frågan när det kommer. Och i dagens sociala medieklimat så är det ju liksom, det bara öses på så länge han inte gör mål på något sätt. Och det, jag tycker nästan det har liksom eskalerat just den här säsongen med alla dyra forwards nyförvärv hit och dit i flödet på ett sätt som är, ja, lite skrämmande tycker jag.
Det kan vara också för att vi har två svenska strikers som vi liksom, ja, men vi följer ju dem på ett sätt som vi kanske inte följer andra strikers. Jag tror faktiskt att det kan vara en skillnad också. Man läser ju allting som folk tycker och tänker om Isak Gyökeres just nu. Mm. Det gör i alla fall jag. Alltså jag konsumerar ju mycket mer av andras åsikter än vad jag skulle ha gjort om de var, ja, en dansk eller en belgare eller vad som helst.
Mm. Nej, sen är jag mindre orolig för Viktor Gyökeres, om vi säger så. För att det där tycker jag att det blir ju, det är ju mycket där hur Arsenal spelar, hans arbetsbeskrivning och sånt som gör att det kanske inte blir riktigt lika mycket mål. Att han inte skulle vara redo för att hantera Premier League-försvar och tagit sig vatten över huvudet, det tror jag vad jag vill på. Han bidrar ganska mycket i det där spelet, men där finns det ju andra frågetecken i kanske hur Arsenal skapar chanser och hur man använder sig av Viktor Gyökeres. I Isaks fall så är det just att han är inte igång än. Men det lär komma förr eller senare. Jag har väldigt svårt att se annat i alla fall.
Ja, nej, men det är lite som med Florian Wirtz. Det gäller ju nu för Liverpool, och det här tror jag ju om den sportsliga ledningen i Liverpool. De kommer inte överreagera, de kommer inte förhasta sig, de kommer ha is i magen. Det är bara liksom behålla det här laget. Man har Alexander Isak nu, man har Florian Wirtz, man har mängder med unga, jätteduktiga fotbollsspelare. Förr eller senare så kommer de hitta ett sätt att spela de här tillsammans, och de kommer hitta en form gemensamt. Och det kommer kanske ta den här säsongen, eller en stor del av den här säsongen. Men när man väl gör det så kommer man ha ett väldigt, väldigt, väldigt fint fotbollslag.
Hur många förluster i rad till behövs för att det ska börja diskuteras hur vidare Arne Slott ska sitta kvar?
Rätt många.
Det är ganska många till.
Ja, ja, jag tror det.
Och ändå vunnit ligan liksom.
Ja.
Men det är ändå ett topplag som har förlorat 4 raka matcher.
Jo, absolut. Men
jag säger absolut inte att han ska överhuvudtaget diskuteras. Det är viktigt att poängtera här, men det är ändå liksom en fråga värd att ställa när man har förlorat 4 raka matcher med den kravbild som Liverpool har.
Ja,
han är inte Ernst Postecoglou direkt. Han sitter nu säkert ett tag till.
Bra, vi tar oss därifrån då till Craven Cottage. Beck och Hörnspark gör det igen. Alltså det är ju fantastiskt. Jag tänker på den här Mick McCarthy memen. It can't go on like this. Yes it can. Ni har säkert sett den.
Skulle det inte bli någon film med vad heter det? McCarthy och Keane. Det är någon ny spelfilm som ska göras som liksom deras bråk VM 2002.
Okay.
Kom nu till saken.
Nej, men alltså Arsenal visar ju igen att vet, jag kom att tänka på en sak. Jag vet inte hur många som lyssnar som följde MMA för en massa år sedan. Men det fanns en kanadensisk weltervikts världsmästare som hette George St. Pierre. GSP. Det var liksom så här, det var så svårt att veta exakt vad det var. Han kanske inte var allra bäst på allting, men han var omöjlig att besegra. Han var bäst på en sak, och det var att vinna MMA-matcher. Och han vann hur mycket matcher i rad som helst. Och jag får samma vibbar utav Arsenal. De är bra på att vinna fotbollsmatcher. De täpper till bakåt. De ser till att de har tillräckligt mycket spelare på rätt sida hela tiden. Dyker lägena upp, speciellt vid fasta situationer, då kommer man göra det som krävs under 90 minuter för att gå därifrån med 3 poäng. Det är inte lätt att vinna på Craven Cottage. Det är inte lätt att slå Fulham som är alltså på hemmaplan. Men man gör
det. Nu vinner de de här matcherna, men de gjorde inte det förra säsongen.
Nej, nej.
Alltså nu har de ju spelat 2 matcher. De tappade ju poäng på Craven Cottage förra säsongen. De förlorade hemma mot West Ham. Och nu har de vunnit de 2 matcherna. Det är ju, där har du ju skillnaden.
Ja, men det är det jag menar. Alltså det, och Arsenal för mig just nu, det är klart att Manchester City ser också väldigt, väldigt starka ut för stunden. Men det kommer krävas väldigt mycket för att brotta bort det här ligatiteln från Arsenal just nu, är det känslan jag tycker de ser så blytunga ut varenda gång jag ser dem spela.
Jag tror framförallt att självförtroendet är väldigt starkt hos Arsenal. Och just det här då, att man börjar få med sig den här typen av målen som då blir avgörande. Jag kände aldrig riktigt att de hade det flyter på sin sida förra säsongen. Alltså redan från start så var det rätt så mycket som gick emot dem ändå, utan att liksom urskulda varför de inte vann. Men ni förstår vad jag menar. Alltså att rent mentalt så är det ju skönt när man kommer in i ett sånt här flow. Och det har ju Arsenal kommit in i nu också. Sen går det ju inte att komma ifrån att, ja, vi pratar om att Liverpool kanske har en del defensiva problem. Det har ju verkligen inte Arsenal. Alltså deras facit just nu är det bästa någonsin. De har 3 insläppta på sina 11 första matcher. Så att bara där liksom så ser man ju att nu har de ju fått till den. De har fortfarande den försvarsmässiga biten, men då få till också att det flyter lite bättre i anfallen. Det är ju en vinnande kombo om något. Och det är inte bara det att det är själva backlinjen som försvarar väl, utan det är ju hela laget. Man ser hela tiden exempelvis Declan Rice, hur intelligent han är. Han droppar ner när det behövs och ger understöd till mittbackarna. Det finns liksom en tydlighet och en struktur som är oerhört imponerande.
Om man ska dra en annan MMA-referens som kanske är lite för tidig att dra, så är det ju lite så här Khabib Nurmagomedov-känsla på det, att det inte är jättekul att titta på alltid, men de vinner. Alltså det, ja, ni som fattar den MMA-referensen fattar den, men det var inte jätteunderhållande att se honom bara brotta ner folk och sen ligga där och kravla i 5 runder och sen.
Det är lite det jag menar med GSP också. Ja. Det var liksom aldrig speciellt flashigt. Det var inte så mycket highlights över någonting. Men
bara vinner.
Men han bara vinner liksom. Han var så bra på allting, och så bra i försvar, och så bra på att stoppa allt det som de kastade på honom liksom, utan han bara såg till att vinna. Och det är samma sak med Arsenal här. Jag tycker att Viktor Gyökeres, vi har pratat om det tidigare, jag tycker att han bidrar med jättemycket till det här laget, även om det inte blir några mål i den här matchen heller. Så han skapar lägen, framförallt så drar han ju på sig bevakning centralt där lagen inte behövde bekymra sig för det förra säsongen. Det var liksom andra ytor som man behövde täppa till. Men ser ju att Bukayo Saka får mer ytor att jobba på när Viktor Gyökeres drar på sig bevakningen centralt. Vi ser hur det dyker upp i straffområdet bakom honom när han har tryckt ner backlinjen. Vi ser det i den här matchen också.
Sen kan man ju diskutera om det verkligen är det optimala sättet att använda Viktor Gyökeres på. Men jag tycker ju att han absolut inte gjort bort sig på något vis sedan han kom till Arsenal, precis som du är inne på. Att han bidrar ju oerhört mycket till laget, även om det inte är med liksom de målen som kanske folk har förväntat sig att han skulle göra. Sen har han ju ändå gjort en del, ska vi komma ihåg också. Det är inte som att han har varit helt
mållös. Ja, och sen så tror jag väl också att det hänger lite på honom själv nu också, för nu kommer han ju till fler chanser. Nu gäller det ju för honom också att ja, men återigen på tal om det här med att komma in i ett stim, nu gäller det för honom att komma in i ett stim också. Men alla ser ju vad han bidrar med, så att det finns ju ingen kritik mot Viktor Gyökeres just nu. Och verkligen inte så länge Arsenal fortsätter att vinna matcher.
Det är den viktiga detaljen här. De vinner matcher. Ja, men det spelar det ingen roll vem det är som gör målen. Det säger alla fotbollsspelare.
Nästan alla fotbollsspelare säger så. Vet ni vem som gör mycket mål? Vi nämnde honom tidigare.
Nick Woltemade.
Nick Woltemade gör också mål. Årets nyförvärv den här säsongen kanske. Erling Haaland. Ostoppbar. Jag vet inte, jag har känslan av att han kommer pulverisera alla rekord den här säsongen. Vi pratade om det inför, att den här känslan man fick av Erling Haaland på någon slags revenge tour för en fjolårssäsong som liksom inte blev vad varken han eller Manchester City hade tänkt sig. Det är som att han frustar som en hingst när han kliver ut på planen här och springer på allt och brottar ner försvarsspelare och bara springer över dem. Han är ostoppbar på något sätt.
Men är han inte framförallt på oförskämt bra humör? Jo. Alltså det är inte det att han är ju ingen Zlatan just nu, det här med att han frodas på, ja men av revanschlystenhet liksom. Utan han verkar ju bara vara väldigt, väldigt glad just nu. Och han har ju själv nämnt, eftersom han har blivit pappa ganska nyligen, att det på något sätt har skänkt honom, ja men lite lugn och ro rent sinnesmässigt, att det finns något annat att fokusera på när han inte spelar fotboll. Men jag tycker också att rent, alltså sett till hans humör, så verkar han må otroligt bra just nu. Och jag vet inte om ni såg det här att norska fotbollsförbundet, de satte en mick på honom under en träning. Och har man inte sett det klippet så kan man nu gå in på norska fotbollsförbundet, eller hans egen kanske sociala medier och se det. För att han är ju väldigt rolig också, Erling Haaland. Alltså ja. Det, man kanske ofta har fått intrycket av att han är superseriös och nästan lite läskig sådär. Men nej, han verkar må toppen. Och det ser man ju inte minst på planen. 11 mål i ligan nu för honom. Ännu fler i landslaget. Det går bra.
Ja, det gör ju det.
Nu har ju Haaland också levererat, så då kan han ju lalla runt på träning på det där sättet utan att det liksom blir något problem. Men annars fick jag lite den här känslan av Dick Axelsson uppmickad en träning med Djurgården. Jag vet inte om ni har sett det här klippet vi hade någon gång. Att det var, han tränade ju inte jättehårt på det här klippet. Liksom. Han går mest runt och drar skämt. Men det kan man göra om man bara öser in mål och levererar samtidigt. Så att...
Ja, han gör ju olika typer av mål också. Ja. Alltså det är ju det här att hans rör är ju toppklass. Och så själva intelligensen att hela tiden känna vart bollen kommer att hamna. Det är inte många spelare som har den känslan i ryggmärgen, men han är ju tveklöst en av dem.
Jag tyckte 1-0-målet här mot Everton också. O'Reillys inlägg är ju briljant till att börja med, men också det där löpmönstret. Det är så enkelt det här med att han är ju i princip ensam mot flera Everton-spelare i den här boxen. Hittar ändå den ytan snett inåt bakåt där. Perfekt nick, mål. Och sen avslutet, absolut lite tur att det hittar in, hela vägen in 2-0-målet, men det är fortfarande kliniskt, det är fortfarande ett striker-mål på alla sätt och vis. Att, ja, han har en otroligt fin form.
Så att faktiskt då pratade om Erling Haaland med Micke Stare så inför en av våra allsvenska poddar här om veckan. Och Stare var inne på att jag tror, som han beskrev det, att han tror inte folk förstår riktigt hur jävla bra Haaland är just nu. Att backarna som han får att se ut som juniorer, som han bara liksom kör över, som han både fysiskt och tekniskt och med fart liksom besegrar hela tiden, är de bästa i världen. Och att det är liksom, det är ingen annan som gör det han gör. Att det är, han tyckte det är liksom, det här är bland det bästa, det här är det bästa vi har sett någonsin utav en central forward.
Finns ju några i några andra ligor som ändå försöker att hänga med här.
Harry Kane gör ju sitt bästa för att inte släppa tronen.
Mbappé har väl gjort 11 i rad nu, tror jag han har gjort mål i.
Så att, Han är väl lite efter sett till antalet mål i, ja, för klubb och landslag. Men jag tror väl att Harry Kane och Haaland, de är väldigt likvärdiga. De har väl gjort lika många ligamål om inte annat.
Nej, det är just det, men det är just det där sättet som Haaland så ofta gör det på helt egen hand. Att det kommer en boll som är lite 50-50, lite närkamp. Försvararen är där och det är bara liksom en sekund senare så är bara bollen i mål. Han är bara större, starkare och snabbare än sina motståndare hela tiden. Det är fenomenalt. Han är lite som... Du vet, man skulle ta alla de bästa egenskaperna från de bästa forwardsna genom tiden och sätta ihop till en robot. Vi använder oss av någon slags matrix-funktion och så skapar vi den ultimata center-forwarden. Och han är på något sätt den just nu när han är i den här formen. Han var ju inte det om vi går tillbaka ett år. Då var det lite surare miner. Vad var det han sa till, vem var det i Arsenal? Var det Lewis Skelly som han...
Stay humble.
Stay humble, ja. Ja, precis.
Till Arteta.
Ja, det var så det var. Ja. Det var Arteta han sa det till. Precis. Mm.
Och sen var det Miles Lewis Skelly som gjorde nära av honom.
Ja, exakt. Så var det. Nu så. Fick vi ordning på det. Ja, finns något att säga om Everton i den här matchen?
Alltså, Beto har ju en ruskigt bra chans i första halvleken. Som han ju ska sätta. Jag vet inte riktigt. Det är som att han kommer lite för sent till bollen. Och hade de fått med sig det målet så är det ju med att matchen hade blivit helt annorlunda, eller det hade den ju blivit antagligen, men i slutändan så såg man ju ändå Man Citys och framförallt Haalands kvalitet.
Då tar vi oss därifrån då till Nottingham Forest 0, Chelsea 3. Speglar inte riktigt matchbilden ändå, kan jag tycka, så som det ser ut i alla fall i första halvlek.
Men det, det tycker nog ingen.
Men det är ju bara som det är när formen är, när krisen är igång, när stormen blåser. Då får man liksom inte med sig grejer. Bollen studsar inte in. Istället så rullar den in åt andra hållet och så tappar man liksom tron på de sista minuterna.
Det var ju en som tappade tron i alla fall. Kan vi slå fast?
Ja, Marinakis tappade tron på projektet.
Ja, lämnade i 60 minuten, så såg de inte honom med på läktaren.
Nej. Någonstans där visste väl Postecoglou också, om man hade koll på det, att resan var över. Undrar om han ens hann till omklädningsrummet efter matchen innan han fick beskedet att hans tjänster inte längre var önskade.
Ja, vad ska man säga egentligen? Om man bara tar med Chelsea först, alltså det är en som man ska göra. Han satt ju också på läktaren för övrigt, för att han var ju avstängd i den här matchen. Men det han gör till andra halvleken som blir direkt avgörande, det är att han gör trippelbyte. Och bland annat då att man får in Guiu som avlastar Joao Pedro, vilket gör att Pedro kan sjunka ner till en tia-roll. Guiu ger en helt annan närvaro längst fram då. Och det är ju bland annat det som gör att Chelsea kan koppla grepp om matchen, så att ett genidrag där från Marescas sida, som ju blev dödsstöten för Postecoglou. Och absolut, han lyckades inte vinna någon av sina 8 matcher på de här, vad blev det, 29 dagar som han var...
Ja, det är helt sjukt.
Det är oerhört lite tid. Ja. Men sen samtidigt så kan ju inte någon vara förvånad när det är Marinaki som är ägare i Nottingham Forest. Jag menar, det säger väl sig själv egentligen att när man gör sig av med Nuno, och det såg man ju komma, så det hade ju inte riktigt att göra med Nunos approach egentligen. Absolut, jag förstår att Marinakis säkert vill spela en mer offensiv, roligare fotboll. Men samtidigt så verkar det som att det var så mycket politik bakom att Nuno fick lämna, och framförallt då Nunos bristande relation med sportchefen Edu, som ju verkligen inte ser bra ut i det här läget, alltså med tanke på hur det ser ut för Nottingham Forest, inte minst då sett till att nyförvärven kanske inte riktigt har kommit in i truppen, och det är ju Edu som har vält och vrakat bland dem. Ange Postecoglou kommer in som har en helt annan filosofi. Han är ju betydligt mer framåtlutad, men när man har liksom 3 matcher i veckan nästan, då har man inte mycket tid att arbeta på det här, så det är inte så konstigt att det tog tid för spelarna också att ens komma in halvvägs i det. Och sen så helt plötsligt då så står man här, man ligger på en nedflyttningsplats, ett lag som var så oerhört stabilt förra säsongen just på grund av sin pragmatiska approach. Jag känner bara att det finns så mycket pengar som har kastats i sjön här, och det är så ett otroligt naivt agerande från Marinakis. Jag är inget fan av Ange Postecoglou, har aldrig varit egentligen, men samtidigt så måste man måste ju lägga det mesta av skulden på Marinakis här. Jag fattar liksom inte vad killen sysslar med riktigt. Och det tror jag inte att han själv gör heller.
Alltså, när jag gick på semester så var Nuno fortfarande... Eller, då var inte Ange Postecoglou tränare för Forresten. Jag har mer eller mindre alltså helt och hållet lyckats liksom bränna hela Ange Postecoglous tränargärning i Forest. Vad det säger om min semester eller om Ange Postecoglou ska låtas vara osagt, men det är ju helt bizarrt hur kort tid han fick på sig och hur han bara ryker 20 minuter efter slutsignal i en match som kanske inte riktigt speglades av resultatet. Alltså jag såg alltså, något skämtkonto och säga att Marinakis funderar på att gå in som interim själv, och man skulle inte bli förvånad. Alltså, det är så bisarrt. Nu är det väl Sean Dyche,
va? Sean Dyche liksom, som ska komma in. Jag förstår det absolut, för att nu behöver ju Nottingham Forest bara börja vinna matcher och säga vad man vill om Sean Dyche, men han kan absolut liksom sätta ett lag. Men sen samtidigt så, det är liksom, nu måste man betala, vad är det, 8 miljoner pund i kompensation till Postecoglou. Det är ju inte klokt egentligen när man tänker på det. Och mina invändningar mot Postecoglou, sättet hur han har hanterat de här 29 dagarna, det var ju att jag vet att jag lyfte det redan när han anställdes, just det här att han satt på sin första presskonferens och pratade om att Nottingham Forest skulle vinna titlar. Alltså det är en varningsflagg för mig. Jag tycker inte riktigt att man kan sitta och säga det när man är i en klubb som rätt så nyligen har tagit sig upp från Championship. Jag tycker att det är att gapa efter mycket. Istället för att bara fortsätta jobba på, försöka vara ödmjukt åtminstone. Och kanske då möjligtvis hamna i den här situationen där Crystal Palace befinner sig just nu. Det här med att de faktiskt har helt plötsligt vunnit en buckla. De har kvalificerat sig för Europaspel. Det fortsätter gå bra för dem under Oliver Glasner, fast att de ibland tappar lite spelare. Det är väl den situationen man vill vara i. Alltså när man är en klubb som då Nottingham Forest som precis liksom har börjat komma på banan igen efter rätt så många, många år utanför Premier League. Men nej, Marinakis är ju inte den ödmjuka typen.
Det kan nej, det är han inte. Nej, det stämmer mycket bra.
Postecoglou är väl inte heller den ödmjuka typen i det här. Det känns som att han liksom la på någon form av liksom kaxighet som man kanske inte riktigt alltid hade i Spurs, tycker jag, under hela den här. I alla fall det som har nått mig i den här sessionen. Jag är ju ändå mer positivt inställd till Ange Postecoglou än vad Frida är generellt och har varit.
Ja, men du har inte träffat honom, det är därför.
Du kan ju alltid spela det här kortet, Frida.
Ja, nästan. Men alltså i det här fallet, det är en svår människa. Alltså. Ja. Så är det bara. Mm.
Så är det bara. 3-0 till Chelsea. Det blev en ganska behaglig seger i slutändan. Pedro Neto, vackert mål. Jag är så förtjust i Pedro Neto fortfarande. Tycker han är märkligt nog underskattad fortfarande. Jag tycker det är Chelseas bästa offensiva spelare de flesta matcher jag ser. Och jag tror att Maresca också håller med mig, för han får ju ganska mycket förtroende Neto. Jag tycker det är en underskattad spelare. Det är också märkligt stor skillnad. En annan skillnad i halvtid var ju att Caicedo kom in på mittfältet i andra halvlek där. Han är ju Chelseas bästa spelare den här säsongen. En av ligans bästa spelare. Utan tvekan. Så att, det gör
Augusto rött kort också innan slutsignal.
Ja,
det måste ju alltid delas ut minst ett rött till en Chelsea-spelare eller tränare.
Ja, det är liksom... Det är vad det är. Det är vad det är. Men det var ju inte, heller inte oförtjänt. Malo Gusto som spelade... Han hade en lite märklig match, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Han spelade väldigt... Han var väl uppe i anfallet, va? Liksom rent taktiskt. Och, jag vet inte, det kändes som...
Nu vann de i den här matchen, men det känns som att Maresca måste hitta någon form av nyckel hur man ska hantera att Cole Palmer ändå verkar bli borta ganska länge. Här framöver. Det är väl 6 veckor, sa de väl, eller någonting. Så att då måste de hitta ett system som funkar för att det ska liksom fortsätta skapa chanser. Annat då blir ju Pedro Neto viktig, och att han gör 1+1 här är ju såklart skönt för Maresca på så vis. Mm.
Vi tar oss till Brighton. Brighton slog Newcastle med 2-1. Vi hade Elanga från start. Inga poäng från honom, men ett från Nick Woltemade, ett vackert mål. Han har kommit in fint den här säsongen, men vad hjälpte det när Brighton redan hade tagit ledningen med 2 bollar? Viktig. Nej, förlåt.
Ja, precis.
Han kvitterade ju, sen gjorde de 2-1. Ja.
Sen kom Welbeck igen. Han fortsätter att hålla sig aktuell på något vis.
Danny Welbeck.
Jag heter han nu när han var ung.
Ja, men alltså. Han var ju helt ohet fram till han var 30. Sen kom han igång. Är det fascinerande. Och är det en ganska trög start för Newcastle den här säsongen, trots allt. Jag hade högre förväntningar. Visst,
men vi måste ju ändå nämna någonting om Moltemades mål.
Ja, det var,
alltså, jag känner ju själv att jag underskattat hans teknik.
Han är ju helt briljant.
Nej, men han har verkligen...
Jag tänker på den straffen också han drog till med. Den var ju också spektakulär.
Straffen är ju något mest sanslösa man har sett. Alltså, vilken straff.
Jag tror inte, jag är fortfarande inte helt säker på att det var med flit.
Ja, såklart det var.
Att sätta den på,
men han har ju otroligt fin teknik.
Ja.
Och det är ju väldigt kul med just en sån spelare som... Och det pratade väl... Snackades ju om också, de som såg honom i Stuttgart, att det här är ju liksom en spelare som är van att kunna spela 10 också.
Jaja.
Det är en hel, det är bara att hans längd gör att alla tror att han är någon form av liksom target-spelare, men det är ju precis det han inte är, och det har han ju fått visa här i början och kommit in på ett jättebra sätt verkligen.
Mm. Sen såg ju Newcastle slitna ut emellanåt, det var ju stundstals rätt enkelt för Brighton att spela sig igenom också, så att det var ju ingen oförtjänt seger på så vis för Brightons del, även om Newcastle då, ja vad har de har ju ett läge de bränner, men ja, Danny Welbeck på tårna, så att direkt i den matchen.
Mm. Nej, alltså Brighton kommer vara med i år igen. Det är liksom...
Var med om vad?
Ja, men...
ja, exakt. Alltså, absolut. De kommer inte ha sina segrar, de har ett bra lag.
De kommer inte åka ur.
De kommer kriga om 8:e platsen.
är det där som är att vara med?
Ja, det är det som är att vara med. Om man är Brighton så är det väl det.
Men de kommer ligga och puttra där i mitten av tabellen. Det är där de kommer göra, och de är fortfarande ändå på något vis lite för ojämna för att på allvar kunna tampas om liksom de ädlare Europaplatserna och annat. Det är jag övertygad om. Men såklart att det är ett bra lag som absolut inte behöver titta neråt i tabellen. Det kommer de ju vara den här säsongen också.
Newcastle Hur ska de ska ju vara med och utmana högre upp, är ju tanken, är ju planen. Det är ju, det är ju beställningen.
Jag tror så här, de måste ju slipa till sitt bortafacit. Mm. Men sen tror jag väl också, framförallt i den här matchen, och det har vi inte nämnt tidigare, men faktumet att det precis har varit landslagsuppehåll, jag tror inte att det gynnade dem i den här matchen. Nej. Vi vet om att de har en del spelare så här, på mittfältet som har rest långt, och då brukar det också se lite tröttare ut generellt. Så att Eddie Howe får väl hoppas att det mest handlar om det.
Mm. Ja, alltså jag är inte så orolig. Med tanke på vilken kaotisk sommar de hade, så är det inte konstigt att det blir lite trögstartat här. Men när de väl kommer igång, de har ju kvaliteterna för det, och de har ju spelarna för att börja rada upp segrar här framöver. Så att den ska vi nog... Såklart att det är oroväckande om avståndet uppåt blir allt för långt, men jag är inte jätteorolig för Newcastle än, om vi säger så.
Mm. Wissa ska väl in i laget så småningom.
Ja, just det, de lyckades värva honom till slut.
I början av november.
det är såklart varit ett avbräck att de inte har haft honom som de har lagt mycket pengar på. Mm. Kämpat under många månader i sommaren för att få loss.
Jag hade glömt att de faktiskt lyckades lösa det här innan fönstret stängde. Ja.
Han var ju första valet före Voltemade, om jag ska vara riktigt ärlig. Vissa var ju det första de identifierade som de ville ha in.
Ja, Voltemade var ju Isaks ersättare. Vissa ville de ha som komplement till Isak.
Ja. Det här är ju också en spännande spelartyp att få till Voltemade. För att han är ju väldigt mycket saker, men han är ju inte en utpräglad omställningsspelare. Det har de ju Elanga till, och de har Anthony Gordon och så vidare. Men att kan man få in Wissa där också? Som en, kanske Voltemade ska vara nummer 10 då, liksom droppa ner lite grann, var liksom någon slags
men då ska du peta någon av Joel Linton, Guimaraes och Tonali då?
Ja, kanske. Nej, vi får se hur de får ihop det. Tottenham Hotspur, Aston Villa 1-2, det som började så fint för Tottenham. Sen var det som att Emerys gäng kom ihåg att just det, vi kan också spela fotboll. Jättefint målet av Morgan Rodgers som man har saknat lite under inledningen på den här säsongen. Han har inte riktigt hittat formen, kanske kan han göra det nu då?
Ja, det verkar ju som det. Och Buendia hoppar ju också in och står ju för ett fint avslut. Buendia har ju också den här förmågan att genom hantera boll, höll jag på att säga. Alltså, han bidrar ju med någonting annat, och då märker man ju direkt när han kommer in att han ändå kan liksom sätta sitt avtryck på matchen. I Tottenhams fall så, jag menar, alla som har följt Thomas Frank vet ju att det typ är så här han är. Alltså han är ju en pragmatisk tränare. Inget fel med det, absolut inte. Men det gör ju också att det ibland kommer att bli så här. Alltså nu har man en match där man mönstrar både Palinja och Bentancur igen. Vilket gör att då läggs ju allt det offensiva ansvaret på frontlinjen, beståendes av två yttra som mest tänker på sig själv, höll jag på att säga. Men också Tell där som, ja, han gör ju också sin egen grej. Och tar vi då exempelvis Kudus, jag menar, han är en jättebra spelare. Det har vi redan lyft hundratals gånger den här säsongen. Men som sagt, han är ju den typen av spelare som borrar ner huvudet i planen och kanske breddar mer än att han kombinerar med andra spelare. Alltså han gör sin egen grej. Och det gör ju att stackars Xavi Simon då, han försöker lappa ihop det här, hålla ihop det på egen hand. Och det funkar inte riktigt. Så jag är ändå förvånad över att Thomas Frank inte startar med Lucas Bergvall. Jag tycker inte riktigt att Bergvall har gjort någonting för att spela sig ur startelvan. Utan det handlar ju om att Thomas Frank hellre vill ha den där stummen då med Palinja och Bentancourt, två spelare som inte riktigt bidrar jättemycket kreativt framåt. Så att, ja, då kan det ju bli så här. Sen kommer ju Bergvall in förstås. Så att det är inte det att han sitter på bänken hela matchen här. Men jag tycker helt enkelt att ibland så är det Tottenham saknat. Det inte riktigt sitter ihop i samtliga lagdelar.
Han kommer ju ha ett, jag vet inte om det är angenämt eller liksom problematiskt problem framöver när...
Ett problematiskt problem?
Ja, men alltså, jag har glömt svenska. Ja, men när liksom spelare som Maddison, Kulusevski, Solanke, nu är det ju långt fram att de kommer tillbaka. Men du har ju en trupp idag, när man tittar liksom, det är inte självklart hur Tottenham ska ställa upp offensivt.
Nej.
Alltså Kudus ska ju vara där. Men ska Simons vara där, ska Tell vara där, ska Odober vara där? Det går att diskutera. Ska Colomoani, Richarlison, Brennan Johnson. Det är ganska mycket spelare som är liksom, alla är bra, Men de är ungefär lite på samma nivå. Det är ingen som liksom övertrumfar den andra. Och det kommer ju landa i ett problem där väldigt många spelare förväntar sig speltid som inte kommer att få det framöver. Ja. För de har byggt en trupp som är ganska liksom bred men kanske inte så jättespetsig offensivt som man skulle vilja.
Alltså Kolumani, som ju man har rätt stora förväntningar på ändå, icke läge han brände. Han missar bollen helt när han har, den studsar till honom i straffområdet och han missar bollen.
Det är väl blött också ju.
Det var, jo, absolut. Man har ändå de förväntningarna på en sån spelare att han ska, få träff på den. Alltså. Men det var lite, det var lite på något sätt symptomatiskt för Tottenham i den här matchen. Man...
Är vi inte rätt trötta av de här långa inkasten också? Alltså jo. De börjar gå med på nerverna att alla kan kasta långa inkast och så ska man ha en handduk och så ska de dela på handduken och så ska de torka av bollen och så tar det 100 år innan de kastar det där förbannade inkastet. Jag tror inte ens att det är en fördel egentligen. Jag tror att motståndarlaget, det är ju bara bra för dem att kunna organisera sig i straffområdet på ett sätt. Sen visst, vi har sett att vissa lag har problem att försvara sig mot långa inkast, exempelvis Chelsea i mötet med Brentford. Men ibland kan jag känna liksom att nu går det väldigt många värdefulla sekunder här.
Det har i alla fall inte blivit en snackis som i allsvenskan det här med att ha en handduk på sidan eller inte, som det var med ett visst AIK som jag har gjort det där till system under den här gångna säsongen.
Det har blivit en jättesnackis.
Har du missat snackisarna när du har varit i Japan? Ja, men var det som var nere och lånade målvaktens handduk här och fick gult kort?
Ja, men det var ju Calafiore.
Just det, Calafiore alltså var det.
Nu, det står ju inskrivet i regelboken att lagen måste komma överens om att om det är så att de ska dela på handdukarna. Och det hade inte... Arsenal har kommit överens med, vem var det? Newcastle var i det läget.
Ja, jo, det var ja, Nick precis. Pokes. Det var Nick Pokes. Han sprang och hämtade.
Jag tror det var den matchen.
För det var ju också en stor Newcastle-logga på handduken som han sprang, med i handen. Så att det var lite... Då fick han julkort.
Så nu måste man liksom ta med domaren inför att ja, men vi vill dela handdukar. Och nu är det så många som många lag som kastar långa inkast. Så att det är ju rätt så många som gör det då, inklusive den här matchen. Så att jo, det har
jag somnar om.
Kanske inte i Japan.
Jag somnar om.
Ja, men framförallt så har ju de här jävla inkasten varit ett aber, skulle jag vilja påstå. Vi tappar ju så mycket speltid per match för att det ska gå en minut varje gång det blir ett jävla inkast på offensiv planhalva. Alltså, jag kan vara nostalgisk över Rory Delap och Stoke i början på 10-talet. Men då var det ett lag som höll
det var hans här. Grej.
Det var deras grej. Jag menar, stoppa in liksom ett helt lag med spelare över 1,90. Ha Rory Delap. Ingen kan ju heller kasta inkast som Rory Delap. Så att det var ju en highlight varje gång han hystade iväg bollen i 100 km i timmen.
Är det den enda spelaren som verkligen har byggt hela sitt liksom legacy på att kasta inkast?
Ja, det får man nästan säga. Ingen kommer ju närheten på att ha den statusen som inkastare som Rory Delap.
Jag tänker osökt på gamla, vad heter det, Kristianstad-forwarden Jonsdottir, hon som gick till Wolfsburg sen också. De inkasten hon kunde kasta. Herregud.
Jo, men det blev en snackis under EM i somras ju. För att det blev ett jäkla liv. Då hade hon ju också en handduk. Och då blev hon ju tillsagd att hon fick inte använda handduken till sist. För att det tog för många sekunder.
Jo, fast hennes inkast är på riktigt en konstform. Så det tycker jag bara man ska tillåta. För att det var ju extremt liksom bra inkast.
Ja, det var inte uppskattat av motståndarna. Det hjälpte ju inte Island heller.
Nej, det är sant.
Det gjorde det inte. Faktiskt. Men på tal om vi inte tycker att inkast är så underhållande så fick vi mer än vad vi kanske önskade i form av underhållning i matchen mellan Crystal Palace och Bournemouth. För att det känns som allting hände i den matchen, Frida. Inte minst fick vi en domare som kallades till VAR-skärmen och utan att ändra sitt domslut. Det gjorde mig nästan varm inombords. Det var ju också korrekt. Jag tyckte domaren gjorde rätt som stod på sig.
Du kan få berätta situationen då. Det är ju att Senesi får ett gult kort av domare Gillett efter en tackling på Sar, var det väl?
Var det nog.
Och sen så skickar VAR honom då till skärmen. För att de tycker att det ska vara en frilägesutvisning. Men nej, Gillett står på sig. Ja. Och det gillar man ju. Ändå, när domare vågar fatta egna beslut. Sen hävdade ju ändå Nira Jola efteråt att ja, nej, men på grund av det så vill inte VAR lägga sig in i sen när Gillett blåser straff för Palace. Men där tycker jag väl lite grann att Iraola, ja.
Lite,
man kan tycka
lite
vad man vill om den situationen. Det är ju, det handlar ju om att det är gruff i straffområdet i samband med en hörna. Mm. Och det är ju Gue då som dras ner av Diakite, kanske det var.
Precis.
Och det är ju en sån typ av situation som vi ser rätt så många matcher. Jag är egentligen inte emot att det blir straff. Men jag tycker i så fall att domarna måste vara konsekventa. Alltså har man inte det minsta blicken på bollen så är det ju en cynisk foul. Och det är ju det då som gör att Palace får straff i det läget.
Mitt problem är att de håller i varandra lika mycket liksom. Alltså jag vet inte, det är inte... Ja...
Nej, alltså det blir ju lite det här att såklart att det finns alltså anledningar att blåsa straff för det, men då blir det ju det här ohållbara som kanske man måste göra om man ska få bort alla de här liksom screensen och allt möjligt som pågår in i straffområdet. Då måste det blåsa för ganska mycket mer om det ska vara konsekvent. Men det blir ju naturligt att det blir en liksom snackis när det är 90+7. Det är slutet av matchen, det är en helt avgörande situation. Och då blåsa för straff. Jag förstår ju frustrationen hos Bournemouth för det. Det kan jag förstå. Men är det svårt att säga att den är inkorrekt, tycker jag.
Jag tycker inte att det är... Att det är... Alltså det är ungefär lika mycket straff som det är frispark åt andra hållet i den situationen. Jag har tittat på det en massa gånger nu och jag tycker liksom inte att det är uppenbart att det är den ena som faular den andra. Jag tycker de faular varandra hela vägen igenom jag vet inte.
Sen ska ju Gillett ha sagt till Diakite, tror jag, precis innan att om du gör någonting nu så alltså du får passa dig.
Ja.
För att han ska ha gjort det här vid upprepade situationer. Så att det ska också ha spelat in i hans beslut då. Men nej, jag gillar inte riktigt de cyniska falsen.
Nej, men
absolut, jag kan hålla med om att i nästa match så kanske domaren inte blåser. Så att det är ju det man vill ha då. Man vill ha att det blir ett konsekvent dömande av det hela. Men annars i den här matchen så... Mateta alltså, han gör ju en alldeles vansinnig insats och ska ju egentligen ha minst 5 mål i den här matchen, inklusive att han bränner det här jätteläget precis i slutsekunderna. Det var ju egentligen hans enklaste avslut, alltså där han bara ska sätta dit den. Så att jag tror att trots att han gör hattrick i den här matchen slutar ju 3-3, så tror jag faktiskt han grämer sig rejält över att det inte blev fler.
Ja, nej, men det hade ju allting, det hade ju VAR, kollar, det hade en kontroversiell straff när det är jättefina mål.
En kvart spel för Ben Doak.
Ja, men det är liksom, det var egentligen allt
man... Krupis första start och 2 mål för honom, 19 bast. Ja. De fortsätter hitta juveler på Bournemouth.
Ja, verkligen. Alltså det och det här är ju, det här var ju också matchen, derbyt, inte derbyt, men matchen, kampen mellan de två mest eftertraktade tränarna utanför topp 6. Vart ska Glasner och Iraola ta vägen efter de här uppdragen?
Förhoppningsvis ska de hänga kvar i sina respektive klubbar säsongen ut och vi får se hur mycket de kan vara med om det också, likt Brighton.
Mm, absolut.
Alltså. Jag tror inte att någon känner sig särskilt lockad av Nottingham Forest åtminstone. Forest ska ju ha varit lite intresserad av Marco Silva.
Ja.
Och jag tror väl att även om Marco Silva har haft en del åsikter kring att han inte riktigt har fått in särskilt många spelare den här säsongen, så tror jag väl ändå att det är lite lugnare i Fulham än vad det är i Nottingham Forest.
Alltså verkligen. Och det man kan säga med just alltså Marco Silva, även med Glasner och Iraola, att det är ju väldigt level-headed herrar. Alltså det är ju inte, det är inte några hetsporrar, det är inte tränare som liksom är speciellt yviga i sina personligheter, utan de är väldigt eftertänksamma. Vi vet att Marco Silva till exempel tackade nej till Saudi när det erbjudandet kom för massa pengar, för att han gillade projektet han hade i Fulham. Han ville inte vara en del av den kontroversen heller, tror jag, utan han är väldigt medveten. Han kan se sig själv utifrån, och det tror jag alla de här tre kan. Och det tror jag också att när de väl väljer att flytta på sig, så kommer det vara till ett jobb som de själva har gjort ordentligt med research på, där de kan göra en skillnad.
Ja, men alltså att välja att gå till flytta till Forest nu och skriva på där, det är som att välja att gå till någon så här riktigt svajig startup som du inte riktigt vet om du kommer ha ett jobb om 2 månader, för att det räcker med att titta på hur Marinakis agerar där. Jag hade aldrig tagit det här jobbet om jag var en fotbollstränare som hade ett stabilt jobb med trygghet och hela den biten som de här tre herrarna har, så att det finns ju inte på kartan att man
skulle vara intresserad av att gå till Forest i det här läget då.
Nej, vi får se. Oliver Glasner sitter ju på utgående kontrakt efter den här säsongen.
Ja, men han kommer kunna få ganska mycket bättre jobb.
Absolut, jo. Verkligen. Han kommer kunna nästan få vilket tillgängligt jobb som helst på marknaden.
Bara invänta och se vem är Big Six han får sparken först.
Ja,
alltså, faktiskt.
Det är lite så. Och känslan är ju att vart han än går så kommer han göra ett bra jobb. Jag menar, det är ju så man känner med alla de här tre faktiskt. Kanske Iraola högst av alla med tanke på att han jobbar med ännu mindre resurser ju än någon annan. Och ett Bournemouth som bara blir brandskattat varje sommar och dyker upp med nya friska ansikten som bara fortsätter göra det fantastiskt bra. Ska vi ta oss till Burnley, Frida? Nykomlingsmötet och en liten missräkning kanske för Leeds som ju i alla fall jag har som en större kandidat att hänga kvar den här säsongen än Burnley.
Ja, alltså de har ju förtvivlat svårt att göra mål. Och är man inte effektiv så blir det rätt svårt att vinna matcher. Särskilt mot Burnley som ju har sin största styrka i defensiven. Och första målet känns ju väldigt mycket Burnley på ett sätt. Alltså det är ett superbt inlägg från Kyle Walker. Ja. Och det är ett jättefint avslut från Ugo Chukwu. Och jag tror att jag totalt slaktade hans namn där.
Men hur ska du säga
Ugo Chukwu? Jag tyckte du satte det.
Du satte det väl? Ja.
Var det det? Var det okay? Och sen så andra målet är ju inte lika mycket Burnley kanske. Det är ju en riktig komet från Chona. Så att det är en stark och tung trepoängare för Burnleys del. Men jag Leeds har, de har framförallt svårt på sista tredjedelen. Får inte riktigt till det där, även om de kommer till en hel del avslut.
Men vem hade kunnat tro att de skulle ha problem att göra mål med Calvert-Lewin som ny liksom topstriker?
Han har ju varit rätt bra sen han kom.
Jag förstår inte riktigt. Alltså jag tycker att det finns mer spännande spelare i den här truppen att laborera med. Jag ser ju hellre en Mecha rakt av, eller Pirol som gjorde massa mål i Championship förra säsongen. Jag kände inte riktigt att Calvert-Lewin är riktigt den forward nu klarar kontraktet med här, men vi får väl se om man kommer igång och hittar sin gamla goda form som man hade en gång i tiden ändå.
Den andra nykomlingen, Sunderland. Alltså, jag hade lite feeling för Wolves inför det här landslagsuppehållet och tänkte att men nu när det blir återsamlingar efter så kommer nog liksom marginalerna börja vara på Wolves sida igen. Spelet hade liksom sett bättre och bättre ut. Man hade liksom krupit sig närmare, haft en hel del otur. Borta mot Sunderland, men det är ett ganska bra läge ändå för Wolves att liksom få en trepoängare på brädet och liksom kicka igång den här säsongen. Så blev det inte, därför att Sunderland, de bjuder inte på mycket, Frida.
Nej, verkligen inte. Jag menar, de har tagit 14 poäng på 8 omgångar nu. Ja. Och det är riktigt starkt för en nykomling. Det ska mycket till för att de ska bli degraderade. Det tror jag i alla fall.
Alltså då...
Så att de har gjort det bra utifrån... Alltså visst, de har spenderat rätt mycket pengar, ska man komma ihåg. Jag tror det är runt 160 miljoner pund. Men de har ju också fått ut någonting av sina nyförvärv, vilket ju är det viktigaste när man tar klivet upp till Premier League. Så att, det ser väldigt ljust ut för Sunderland just nu. Och ja, raka motsatsen för Wolves del. De möter ju Burnley här i nästa omgång och det är en måste-match. Annars så tror jag att de redan är nedflyttade i princip.
Alltså Sunderland har alltså spenderat och byggt på så mycket i truppen att de sitter alltså med både Brobby och Adingra bara rakt av på bänken i den här matchen och sen roterar med, vad heter det, Isidor och Magenda där på topp istället. De har en otroligt bred trupp för att vara en nykomling. Och ja, man tittar på liksom spelare för spelare, så ja, Xhaka har ju varit precis så bra som man väntar sig. Precis så vital som man väntar sig. Det är ju jag vet att du nämnde lite kort att Voltemade säsongens värvning hittills. Jag säger att Granit Xhaka är det. För att den stabilitet han bidrar med och den kvalitet han bidrar med för Sunderland har varit en stor del till att det har gått så bra som det har gjort för dem. Och det är jätteimponerande även om de har lyckats värvat jättemycket. Och det gjorde ju Forrest när de klev upp också, men de såg ju inte i närheten lika synkade och stabila ut som Sunderland ändå har gjort här.
Nej, det är sjukt imponerande faktiskt. Men man är en poäng bakom Liverpool. Sunderland. Efter ja, vad har vi? 8 omgångar. Så att det är ruggigt. Samtidigt Wolves fortfarande ingen trepoängare på pappret. Det är ju
nej, det hade de inte förra året heller i för sig. Hade, så hade de inte in på säsongen, så det är inte dött än. Men problemet är ju för dem att nykomlingarna plockar en massa poäng. Mm. Vilket gör att det är färre lag där nere som kan överta deras plats i botten. Mm. Så att, ja, jag tycker fortfarande det är konstigt att man gav Vitor Pereira ett nytt kontrakt fast att man befann sig mitt i den här situationen. Och det indikerar väl också att ägarna kanske inte är jätteambitiösa, höll jag på att säga. Men ja, jag tycker ju fortfarande att de har spelat bättre än sett till då att de bara har 2 poäng. Men det räcker ju såklart inte om man inte får med sig 3 poängarna. Så var det ju för Leicester också för ett antal år sedan. Och de gick ju ja, i sömnen rakt ner i Championship för att de hela tiden hävdade att ja, nej, men vi har så pass bra spelare och vi spelar så pass bra att vi kommer hänga kvar. Och sen så gjorde de inte det i slutändan i alla fall. Så att det gäller ju för Wolves att verkligen förstå att det är allvar nu.
Det är ju inte Bueno så att säga. Jag är oerhört svag för att de har 2 Buenos i backlinjen. Det är bara det. Men det har ju inte varit så bra.
Nej, det har det verkligen inte. Ångestmöte ikväll också. West Ham mot Brentford. Eller Brentford West Ham är det ju. London derby. Ångestmöte. West Ham som ju ligger bara platsen ovanför Wolves i tabellen.
Efter vår nya svenska förbundskaptens gärning där under inledande omgångarna.
Ska vi bara riva av Potter lite snabbt, Frida? Hur känner du inför att han nu är vår nya förbundskapten?
Ja, det är rätt märkligt, eller hur? Ja. Livet. Det, ja. Jag hade någon sagt detta till mig för ens 2 veckor sedan så hade jag ju inte trott på det. Nej. Så det är ju överraskande på så vis att Potter själv är så öppen inför det här. Men jag tror ju verkligen på honom när han säger att han vill ge tillbaka till Sverige. Och så tänker väl han att ja, när jag tar ett par månader här så kan jag bo i huset i uppe i norr då. Mm. Och ja, helt enkelt kunna fokusera rätt så mycket tid med familjen också för att att vara förbundskapten innebär ju att man inte behöver arbeta på daglig basis på samma sätt som när man är förbundskapten. Eller som när man är klubblagstränare. Mm. Så att, ja, på så vis så är jag ju ändå, tycker att det är väldigt spännande framför allt. Sen så vet vi ju också alltså, att Potter har möjligtvis de kvaliteterna som faktiskt behövs i det här läget också för Sverige. Just det här att jag var ju uppe och träffade Fouad Bachirou som ja, av en händelse har tränats av både Jon Dahl Tomasson och Graham Potter. Så det finns ju ingen som kan jämföra de båda bättre än vad han kan. Och han var ju väldigt tydlig med vem han föredrar. Och det är ju Potter. Och han menade på att Jon Dahl Tomasson var väldigt svår att förstå sig på. Han var inte speciellt duktig i sitt ledarskap. Han byggde inte relationer med spelare. Och Potter är ju raka motsatsen. Att han är väldigt duktig på att ja, men verkligen komma nära spelarna och just det här man management, att det är hans starka sida. Så möjligtvis då i det här fallet så är det vad Sverige behöver. Och just då att förstås att Potter har en massa erfarenhet, han är duktig rent taktiskt. Så att jag hoppas ju att det här går vägen. Tror möjligtvis att spelarna kanske är exalterade också inför att jobba med honom, förhoppningsvis. Men ja, nej, det kommer vara mycket fokus också på Graham Potter. Alltså det ska man ju komma ihåg och ha med sig att det finns nog en och annan engelsk tidning och tv-kanal, radio och så vidare som kommer skicka en massa folk nu till Sveriges matcher. Så att det kommer bli mycket fokus och rätt så mycket press ändå på Potter att lyckas.
Alltså jag håller ju med allt du säger, Frida, om att det är väldigt spännande och jag tycker att det också med tanke på den liksom Premier League-bas som landslaget har just nu så är det väldigt bra att ha in någon med den Premier League-rutin som Graham Potter har. Förutom då den uppenbara kopplingen till Sverige. Det enda som oroar mig är ju att just nu vad det verkar så är det ju ett korttidskontrakt. Alltså det är kontrakt över kvalet till att börja med initialt. Det kanske var bara det som han ville ha till att börja med. Men om man ifrågasatte hur komplicerat det var för landslaget att fatta Jon Dahl Tomassons väldigt naiva offensiva spelsystem. Graham Potters lag har ju haft sin styrka i att kunna liksom skifta system under matcher. Det är väldigt stor taktisk flexibilitet och sånt. Och vi har ju aldrig sett det appliceras i ett landslagssammanhang förut. Och det är en viss oro man har. Men samtidigt tycker jag utifrån läget, om han var tillgänglig, så klart att det är ett jättespännande, kul val av förbundet att ta in honom. Men jag hade kanske velat se det på en liksom långsiktig basis snarare än att det ska vara någonting som ska göra resultat här och nu som verkar vara arbetsbeskrivningen som man har fått.
Ja, alltså mitt första val var ju faktiskt egentligen Peter Gerhardsson. För jag kände att då får man ändå in en tränare som har jättemycket erfarenhet av landslagsfotboll. Ja, jag vet att det är damerna, men man ska inte underskatta just det här med hur man beter sig på en samling, hur man tar ut en trupp och så vidare. Alltså allting runt omkring när man bor med ett lag och arbetar så tätt som man ändå gör under de veckorna när man är ihop med landslaget. Där tror jag att Gerhardsson hade haft väldigt värdefull erfarenhet. Och just det här att han är en väldigt, han är väldigt mycket feel good. Och det har ju alltså, spelarna i damlandslaget också vittnat om att han också har varit väldigt duktig i sitt ledarskap och väldigt bra i den här balansen mellan att vara seriös men också ha kul. Så att ja, Gerhardsson hade faktiskt varit mitt första val, men man tackar inte nej till Potter heller. Så jag tror att när han aviserade sitt intresse så var det nog exakt så Svenska fotbollsförbundet också kände.
Mm, ja, men det är lite samma. Jag hade velat ta Lasse Lagerbäck till the end of the qualification, så att säga. Bara sätta ett försvar och se vad som händer. Men då ha tydligt, det är verkligen till slutet av kvalet. Till och med att i mästerskapet så skulle man kunna plocka in Potter eller vad som helst. Men Potter är ju på längre sikt ett drömnamn. Nu fick vi Potter på kortare sikt. Och det går väl inte att klaga på det här med tanke på att det ändå är ett tränarnamn som känns väldigt, väldigt spännande.
Mm. Ja, alltså, jag känner bara att jag vill så väldigt gärna att det här ska lyckas. Jag vill så väldigt gärna att det ska funka.
För Potter skulle också, för ja, han har inte haft några jättesköna jobb.
Nej, men alltså, innan här nu. Dels för att man gillar Graham Potter. Han känns som en genuint sympatisk person i en cynisk, osympatisk fotbollsvärld. En sån person man vill att det ska gå bra för. Givetvis vill att det ska gå bra för svenska landslaget och fotboll. Det är väl ingen snack om den saken. Men man känner någonting för den här kombinationen, eller jag känner någonting för den här kombinationen. Jag vill att han ska lyckas här, att jag vill att han ska ha Sverige de närmsta 10 åren, att han ska vara liksom en Jogge Löw som bara liksom finns där som en
så länge det inte slutar som på Jogge Löw.
Och att han inte beter sig som Jogge Löw.
Var det Kevin Bader som vill ha Jogge Löw som förbundskapten? Såg jag det lite förbi flödet när vi inte
vill. Klart han vill. Bli.
Oh, jag säger Kevin, inte det.
Ja. Jo, det var Kevin. Och det var.
Kanske. Jag känner väl också med Graham Potter, alltså om det är någonting som också skiljer honom från Dahl Tomasson, förutom det här med hans ledarskap, så är det ju att han är inte självisk på samma sätt som Dahl Tomasson är. Jag tror ju att Dahl Tomasson främst tänkte på sig själv när han tog Sverigejobbet, och det var därför han vägrade att utesluta en flytt till Middlesbrough när de ryktena dök upp. En sån typ av tränare vill man inte ha. Nej. Såklart. Så där känner jag väl att Potter förhoppningsvis då kommer lägga sina egna agendor åt sidan och fokusera fullt ut på Sverige. Det är det enda jag begär av en svensk förbundskapten, att han faktiskt ska bry sig. Och jag kände aldrig riktigt att Dahl Tomasson faktiskt gjorde det.
Middlesbrough har ju dock chansen att göra något otroligt roligt till nästa samling. Jag bara pushar för Potter. Massa pengar. De har ju chansen att göra något otroligt roligt.
Jag försöker locka över honom.
Ja, precis.
Metropolen Middlesbrough också.
Ja, kasta lite pengar där, får vi se vad som händer. Nu har ju Potter ganska gott ställt efter sparkningen i Chelsea och annat. Men
ja, han har väl tjänat ett par hundra miljoner på de senaste årens utflykter. Så det går ingen nöd på honom. Vi tar lite frågor innan vi knyter ihop. Så här, från SJ. Är inte Kunja perfekt som box-to-box på mittfältet istället för Bruno? Alltså att man skulle typ byta plats på dem, sätta upp Bruno i anfallet i den rollen som kanske egentligen är hans bästa, som liksom en second striker eller en playmaker, en nummer 10 mer.
Jag tycker man slösar bort Kunja med det.
Ja, men det är lite på samma sätt som man kanske till viss del slösar bort Bruno Fernandes lite grann i den rollen han har nu.
Och här är ju problematiken med att du kanske värvade 2 spelare till en position, du kanske bara behöver värva 1 spelare till. Är ju det jag har känt lite med, att kanske Kunja värvningen ändå på ett vis är lite överflödig utifrån hur du använder Bruno. Och att man hellre skulle lagt de pengarna på en central mittfältare för att kunna ha Bruno längre upp i banan. Men absolut att det är liksom ett tankeexperiment om inte annat, med jag vet inte om jag ser att Kunja skulle kunna göra en liksom så här Joel Linton-förvandling och flytta ner på mittfältet. Jag känner inte att det är bästa för honom kanske.
Sen är det väl det man har Mason Mount för också. Jag menar, är han är ju den spelaren som trots att han kanske då har en kantposition som liksom ofta droppar ner centralt för att ge understöd. Alltså han har ju det i sig liksom. Alltså att han kan spela på mittfältet också. Så att det är väl i så fall att han skulle, att ja, man skulle sätta honom där istället.
Hellre flytta ner honom igen.
Filip Svärd skriver så här: har Frida Fagerlund något nytt på handgemänget mellan Ange och Marinakis?
Nej, bara stackars Ange när han lämnade arenan. Så han kom ju ut, det var ju bara 20 minuter efter slutsignal. Ja. Så kom han ju helt plötsligt med en ryggsäck och bara lämnade arenan liksom själv så. Det måste ha sett, han hade väl sina få tillhörigheter där i ryggsäcken med sig, men det är ju ett ganska...
Det hade varit roligt om man kom med en sån här kartong som i amerikansk film, du vet. Den kartongen med dina grejer som du får ta när du har fått sparken från kontoret.
Exakt. Han hade ju precis fått en lägenhet också i Nottingham. Så att det är bara att göra sig av med den.
Ja. Vad ska Ange göra nu då?
Ja, det blir ju inte Premier League.
Tillbaka till Skottland. Ta Celtic igen när Brendan Rodgers har tröttnat.
Ja, eller Rangers mår ju inte jättebra.
Nej,
så
att... han kan fan inte gå till Rangers efter att ha tränat Celtic.
Är man desperat så är man.
Någon, vad sa du?
Är man desperat så
ja,
är man.
Ja, men alltså, sånt självskadebeteende tror jag inte.
Jag tycker han ska komma till Spanien.
Ernst till Spanien?
Ja, det tycker jag. Jag tycker han behöver lite sol och bra väder och... lite fin.
Grekland, Olympiakos, Marinakis förlåter honom.
han ska så långt bort från den typen av klubbar som Marinakis klubbar som möjligt. Han ska få lite lugn och ro. Jag vet inte, Real Sociedad om Alguacil, det har inte gått så bra för dem i början av säsongen. In med Ange där då. Och se vad han kan hitta på. Få lite lugn och ro i San Sebastian och äta god mat, det tror jag inte är helt fel.
Om man bara håller ut så vinner han ju något sin andra säsong. Det vet vi ju. Hörde ni, det var allt vi hann den här måndagen. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Makoto och Frida för att ni var med. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka med en vecka igen. Håll också ett litet öga på Sillypodd-feeden. Det kan börja dyka upp lite rykten här framöver. Vi närmar
framförallt
oss.
Framförallt kan det väl dyka upp en podd framöver snarare än rykten i feeden.
Ja, jo, absolut. Det är ett rykte om att det kanske kommer en
Sillypodd. Jo, att vi inte har planerat när vi ska göra det här. Ja,
nej, det är ett rykte. Jag har det från källor att det planeras, det pågår diskussioner bakom kulisserna om ett nytt avsnitt av Sillypodden. Det blåste ju fan svinkallt ute, så det kändes som att vinterfönstret var närstående när jag åkte till jobbet i morse. Så håll utkik efter det, så hörs vi snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.